Hej och välkomna till avsnitt 1058 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Igår talade Sveriges statsminister Stefan Löfven om kampen mot coronapandemin och sa:
"Ikväll vill jag vända mig direkt till er, det svenska folket. Det nya coronaviruset prövar vårt land, vårt samhälle och oss som medmänniskor. Nu behöver varje person förbereda sig mentalt på vad som väntar. Vi har en allmän smittspridning i Sverige. Liv, hälsa och jobb är hotade. Fler kommer att bli sjuka. Fler kommer att tvingas säga ett sista farväl till en älskad. Det enda sättet att klara av detta är att vi möter krisen som ett samhälle där alla tar ansvar för sig själv, för varann och för vårt land. I Sverige har allmänna sammankomster för fler än 500 personer förbjudits. Och gymnasie- och universitetsutbildningar bedrivs nu på distans. Jag vill att ni ska vara förberedda på att fler ingripande beslut kan komma. Ibland med kort varsel och ibland som stör vardagslivet än mer. Målet med regeringens arbete är att begränsa smittspridningen så att inte väldigt många ska bli svårt sjuka samtidigt. Men också att säkerställa resurser till sjukvården och att i denna tuffa tid lindra konsekvenserna för dig som arbetar och för våra företag. Var beredd på att detta kommer pågå under en längre tid. Var redo för att läget kan förändras snabbt, men du ska också veta att vi som samhälle möter denna kris med hela vår samlade styrka. Nu har vi alla ett stort eget ansvar. Det kommer några få avgörande stunder i livet då du måste göra uppoffringar inte bara för din egen skull utan också för att ta ansvar för din omgivning, för dina medmänniskor och för vårt land. Den stunden är nu. Den dagen är här. Och den uppgiften gäller alla. Var och en av oss har ett ansvar att förhindra smittspridning, att skydda äldre och andra riskgrupper. Ingen av oss får chansa. Ingen av oss får gå till jobbet med symptom. Ung, gammal, rik eller fattig spelar ingen roll. Alla behöver göra sin del. Jag är säker på att alla i Sverige kommer att ta just sitt ansvar. Göra ditt yttersta för att säkra andras hälsa. Att hjälpa varandra och därför kunna se tillbaka på den här krisen och vara stolt över just din roll, dina insatser för dina medmänniskor, för vårt samhälle och för Sverige. Tack.
Här följer ett samtal med Sverigedemokraternas EU-parlamentariker Jessica Stegrud om Sveriges och EUs hantering av krisen. Varmt välkomna. Jessica Stegrud, välkommen.
Tack så jättemycket.
Jag tänkte att du skulle prata lite grann om coronapandemin som nu går över hela världen. Och ja, alltså om vi börjar lite grann med den initiala responsen, internationella responsen. Jag kan börja med en kort sammanfattning. När det här bröt ut i Kina i slutet av förra året, då ville Kina tysta ner det mesta. Man försökte tysta läkare och journalister som ville visselblåsa. Vi tycker att visselblåsare är bra, men det tycker man inte i Kina. Och så att man tystade ner dem. Och sen så kom Världshälsoorganisationen ut och tog Kina i försvar i princip och sa att Kina har hanterat det jättebra. Jag tänkte att vi skulle spela ett klipp av WHOs ordförande Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tror jag man uttalar hans namn. Och jag spelar det klippet nu.
The Chinese government is to be congratulated for the extraordinary measures it has taken to contain the outbreak, despite the severe social and economic impact those measures are having on the Chinese people. We would have seen many more cases outside China by now, and probably deaths, if it were not for the government's efforts and the progress they have made to protect their own people and the people of the world."
Så att så sa han om Kina i alla fall, att Kina hade hanterat det här väldigt bra. Och det här var ju någonting som USA var kritiska till. Så USA införde ett inreseförbud mot Kina. Och det gjorde man i slutet av januari, Donald Trump då. Och det här kritiserades av WHO som tyckte att det här kommer inte, det leder bara till att man stigmatiserar och man pekar ut och sådana saker. Och det här är fel väg att gå, menade WHO mot USA. Och ja, det som hände sen då, det var att EU införde inte några sådana här inreseförbud mot Kina. Och vad som har hänt nu i Europa har blivit epicenter för den här pandemin. Och vi kan se i Italien hur sjukhus, alltså doktorerna får nästan välja, du ska leva och du kan tyvärr inte leva på grund av att det har spridit så mycket. Så min fråga till dig är, alltså det här beror ju lite grann på, anser jag, att vi har inte haft egna underrättelserapportering från Kina som man kunnat säga, svenska rapportörer som kan säga att så här är det och våran information, det är den ni som svenska politiker måste fatta beslut utifrån. Så min fråga är, alltså på något sätt, visar inte det här att vi behöver egna underrättelsetjänster, journalister som kan bygga informationsbaser som svenska politiker kan utgå ifrån när WHO och även Kina liksom visar att man kan inte lita på dem helt och hållet?
Jag tror att när vi kommer ur det här, vilket vi gör så småningom, så kommer det finnas väldigt mycket lärdom och väldigt många slutsatser att dra. Någonting som vi faktiskt har vetat väldigt länge nu, det är att Kina kan man inte lita på i alla lägen och till 100% när det gäller information. Så att det här skulle uppstå igen, att vi skulle få en pandemi som ju är drivet framförallt deras, ur min synpunkt och ur min aspekt, väldigt förkastliga djurhållning och med sina wet markets och allt det här. Det var ju ingen överraskning i sig, det var ju bara en tidsfråga. Att de sen skulle försöka dölja det här så länge som möjligt, inte heller någon överraskning. Att WHO går in så tidigt och säger att man skötte bra, att man kan lita på det, det är ju häpnadsväckande. Det är inte särskilt förvånande överhuvudtaget, men det tyder på en hel del brister. Så att, ja, för att svara på din fråga, vad är lösningen på det? Att vi bygger upp något helt eget i Sverige till exempel, det tror jag är för tidigt att svara på. Det är möjligt att man kan göra det i samarbete med andra, det är möjligt att man kan göra det på EU-nivå och så vidare. Väldigt svårt, men det vi kan konstatera redan nu det är att Kina är inte tillförlitliga och uppenbarligen inte WHO heller i det här läget. Så vad de har haft för motiv, om de har varit väldigt felinformerade och då har de inte skött sin sak, om de inte har kunnat kritiskt granska det här. Det är för tidigt att dra de här slutsatserna, men det har ju skötts under all kritik, det kan vi ju säga redan nu.
En fråga om USA också, alltså att Donald Trump går in och säger att nu har vi ett inreseförbud mot Kina här i Europa, så tycker man inte om Donald Trump, och det är nästan så att man tänker att om Donald Trump gör så har han förmodligen fel och vi är motsatsen. Tror du att det kan ha påverkat någonting av EUs inställning?
Det är svårt att säga, man vet ju inte heller vad som är mediebilden och vad som är faktisk information och så, men det man kan konstatera när det gäller den amerikanska hållningen i det här, om man tittar också inrikespolitiskt, så det här med att man inte kan säga saker eller kalla saker för dess, alltså kalla en spade för en spade, och jag har hört många demokratiska röster, bland annat Joe Biden var väldigt kritisk till att Donald Trump har uttryckt det som att det här är ett foreign virus, och för det blir han då kallad för främlingsfientlig. Alltså det är ju helt absurt att vi i det här läget pratar om främlingsfientlighet när det faktiskt handlar om ett virus som har uppstått i Kina, spridits från Kina, och där de till en början hanterade den här situationen helt förkastligt. Och det är väl symptomatiskt för västvärlden, och där kan väl kanske ligga någonting, så svårt att bedöma det också. Det florerar så mycket information, man vet egentligen inte vad man fattar beslut efter. Men naturligtvis, följer man svensk press till exempel, gäller säkert annan internationell press också, så att Trump är fel. Det Trump gör är alltid fel. Och jag har hela tiden hävdat, det är svårt att säga också om Trump har gjort rätt eller fel. Det är också för tidigt i det här skedet. Han var åtminstone snabbare ut och stänga gränsen mot Kina. Det var ju onekligen klokt. Men det han har förstått för länge sedan, det är att Kina är en väldigt farlig aktör som man ska passa sig för. Han är faktiskt en av dem som har försökt sätta sig upp mot Kina och sätta en gräns för deras beteende runt om i världen på, i och för sig i handelssammanhang och så, men jag tycker att han har en viktig poäng där. Och där är det nog dags, och jag tror att det här kan vara ett uppvaknande för Europa. hoppas jag.
Ja, om vi går över då till EU. Alltså, EUs övergripande ansvar tycker jag, det borde ha varit att värna säkerheten mot det här viruset för alla EUs medlemsländer. Men så har det inte riktigt varit. Alltså som sagt, de har inte infört något inreseförbud och man har i många avseenden prioriterat helt andra saker. Jag menar, du är EU-parlamentariker. Hur tycker du att EU har prioriterat fel?
Återigen, det är så tidigt att dra slutsatser här. Man kan konstatera några saker med EU. Och det är ju i sådana här sammanhang så är det en väldigt trög organisation. Det är trots allt 27 länder som ska enas kring en policy och handla på samma sätt i olika sammanhang. Det är väldigt trögt. Det ska fattas beslut enligt demokratiska regler och så vidare, vilket jag ju helt är för. Men det här visar på en svaghet naturligtvis. Och när det gäller det här med vad man lägger resurserna. Jag har ju då varit en av få som har ställt mig upp i parlamentet och kritiserat den här otroliga fokuseringen vid klimatåtgärder. Det man kallar klimatåtgärder som i grund och botten handlar om en massiv energiomställning. Där man då vill lägga 1 000 miljarder på det kommande 10 år. Och all fokus ska gå på det. Tittar man på det som redan allokeras inom EU-budgeten, det ska styras om mot det man kallar energi- och klimatåtgärder. Tittar man på hur Europeiska investeringsbanken och centralbanken ska agera när det gäller att tillföra investeringsmedel och så vidare, så handlar det också om det. Och jag är en av få som har ställt mig upp i parlamentet och sagt att är det verkligen rimligt att lägga precis alla resurser på detta? Finns det inte någonting annat vi behöver också förbereda oss för? Och då har jag nämnt till exempel upprustning och sjukvård. Jag har nämnt säkerhet. Jag har nämnt till exempel att vi kommer ha inom kort ha antibiotikaresistenta bakterier. Alltså antibiotikan kommer inte kunna verka längre och så vidare och så vidare. Så att jag har ju försökt påtala det här men blivit väldigt stigmatiserad. För det har ju varit ett heligt ämne. Jorden, man har ju målat upp det som att jorden går ju under. Det här är det största hotet mot mänskligheten. Jag har sett att det finns kortsiktigt liksom många andra hot som är betydligt påtagligare och ligger närmare i tid. Bland annat virus och att det skulle bli en pandemi, det var ju bara en tidsfråga. Vi har redan haft det med olika konsekvenser. Och nu med den här globala, med den här rörligheten och så vidare, så är ju risken oändligt mycket större som jag ser det. Så att för att svara på din fråga, nej, jag tycker att man måste kunna tänka vidare. Man kan inte bara gå all in på en enda sak. Man, som politiker, som ansvarig, då har man ett ansvar för helheten. Man måste kunna bedöma risker, sannolikheter och se flera scenarier framför sig. Och det har man inte gjort. Men det här är ju enligt mig också väldigt grundat i en affärsidé. Ursula von der Leyen, hon behövde en vision, en affärsidé för att kunna bli vald. Och med tanke på de här klimatvindarna som har blåst i media och i politiken, så var det ganska givet ämne. Att det var det hon skulle, för att bli vald, så var det naturligtvis klimatet hon skulle rikta in sig på. Och det såg man också när hon kom till parlamentet och pratade om vad hon hade för vision. Och så blev hon då, fick hon en massa frågor och det sker ju en förhandling där i de olika partigrupperna. Och sen kom hon tillbaka igen och då hade hon höjt sina klimatmål. Hon hade höjt bjudan, för hon förstod att ska man få liksom parlamentets godkännande så är det klimatet och det är så höga mål som möjligt som gäller. Och det gick ju igenom, hon blev ju vald.
Just det, mycket intressant, en insiderblick där. Men alltså Italien, alltså, det är ju land nu i Europa som är mest drabbat. Jag tror att Spanien har också blivit hårt drabbad och sådär. Men det är ändå Italien som är mest fokus på. Och de känner sig besvikna på EU, att de inte har fått den hjälp de anser att de behöver med medicinassistans, tester och liksom skyddsutrustning och sånt. Så att nu läser jag där en artikel på Nyheter idag att Kina och Ryssland har skickat hjälp till Italien, massiv hjälp till och med. Och de har skickat, det är en svensk journalist som skriver om det här i Foreign Policy, att Kina och Italien har skickat väldigt mycket hjälp, flygplan och liksom utrustning och allt som behövs. Och att man är besviken på EU som inte har agerat. Och jag menar, jag kan tycka att det här är ju, ja, om det är så här, vilket det ju verkar vara, så visar det verkligen på en oerhört stor fara när Ryssland och Kina ska liksom bistå Italien, ett EU-land. Därför att de har ju sina egna motiv, både Ryssland och Kina. De vill få inflytande i Europa, de är emot EU, de är emot Europatanken och de är emot liksom den anglosaxiska världen. Och ja, alltså det här måste väl vara det mest konkreta på EUs misslyckande, att vi lyckas inte hjälpa Italien i den här situationen.
Jo, men det här tycker jag stärker min egna tes och liksom mitt partis tes, att ett väl fungerande EU består av självständiga, välfungerande nationalstater. Och varför har nu inte alla EU-länder, alla andra EU-länder förutom Italien liksom skyndsamt kommit till hjälp och skickat material och så vidare till Italien? Är det för att man inte är solidarisk eller känner för Italien eller med Italien? Naturligtvis inte. Det grundas ju helt och hållet i att man inte har haft egna tillräckliga resurser. Jag menar, vi såg ju skogsbränderna för några år sedan i Sverige när de rasade. Då kunde vi konstatera två saker. Det ena var att Sverige var inte tillräckligt rustade själva. Återigen, vi hade inte bra beredskap och samordning och så vidare. Det andra var att de andra länder, Polen, Norge som inte är med EU, men Polen, Portugal med andra, skickade vad de kunde avvara och gjorde det gladeligan. Och varför det då? Jo, naturligtvis för att de själva inte hade massiva bränder för tillfället. Hade de haft det hade de ju inte heller skickat resurser. Så att det är som det enklaste. Ska då EU efter det här börja bygga något stora centrallager av saker och ting? Jag tror inte på det. Jag tror att det är betydligt enklare att man har en viss nivå nationellt. Viss koordinering, viss beredskapslag. Jag tror Finland är det enda landet i EU som faktiskt har ett fungerande beredskapslager idag. Och det här har vi också pratat om inom Sverigedemokraterna i ganska många år. Och just den här självbevarelsedriften. Vi har sänkt vår självförsörjningsgrad när det gäller till exempel livsmedel och jordbruk. Allt lägre och allt lägre. Vi ligger strax under 50% nu. Vi har lagt ner vitala delar av försvarsmakten och så vidare. Och nu ser vi att det här fungerar inte. Och jag tror att jag hoppas ju att det här leder till en eftertanke och en verkligen rejäl diskussion. Vad klarar vi av? Vilken beredskap behöver vi ha? Kan vi verkligen förlita oss på omvärlden hela tiden? För mig har det här svaret på frågan varit så givet hela tiden. Och det vill säga nej, det kan vi inte. Det betyder inte det. För då vill man alltid måla upp att kontrasten är att man stänger landet. Man stänger gränserna, har ingen kontakt med omvärlden. Inte alls det handlar om. Men det handlar om att hitta balansen naturligtvis. Till exempel, majoriteten av alla antibiotika produceras i Kina och Indien i världen idag. Och det är ju ett läkemedel vi är så otroligt beroende av. Hela sjukvården skulle stanna upp. Operationer, hjärtoperationer, allting. Om vi inte har en fungerande och inte har antibiotika, då stannar hela sjukvården upp i stort sett. Det är inte hållbart. Och då måste man kunna föra diskussionen. Är det vettigt att ha det, liksom vara beroende av andra delar av världen till den höga graden som vi är idag? Det behöver ju inte vara velakhet eller krig. Så att det uppstår problem med Kina. Så att det blir massiv jordbävning. Produktionen bara stannar upp.
Och det visar lite, ja, verkligen. Och det visar lite grann dock, jag tycker, på att den här nyliberala reformen som Sverige gick igenom på 90-talet när allt skulle skickas ut på den privata marknaden och världshandeln skulle kunna lösa allt och vi skulle kunna nedmontera försvaret och fältsjukhus och liknande saker, det har inte fungerat. Och du var inne på det nyss, alltså att vi behöver en grundläggande basproduktion i Sverige.
Ja, men jag tror det. Det finns inte facit här och nu exakt vilka områden och vilken mängd och så vidare, men det är ju ett ledarskap består ju att kunna titta framåt i framtiden och inte agera reaktivt hela tiden. Och jag efterlyser ständigt det här. Vi kan inte hålla på och liksom fatta beslut i korta cykler utan valperioder. Utan vi måste kunna lyfta blicken och se framåt. Och nu har vi också, jag brukar säga att eftersom Jönsys nu kommer fram i tö. Nu står vi också här med konsekvenserna av den stora massinvandringen. Nej, återigen, det är inte invandrarnas fel. Vi kan alltid påpeka det. Men det är någonting symptomatiskt. Vi har ingen koll nu på vilka som befinner sig i landet. Säg att corona sprider sig. Säg att vi måste ha koll på varenda kotte helt plötsligt. Som man faktiskt har till exempel i Taiwan. Har man ju faktiskt ridit ut den här stormen. Vad det verkar. Man har det hyfsat under kontroll i alla fall. Bland annat för att man har sån kontroll på var folk befinner sig och vem som befinner sig. Samma sak för Singapore. Nu har inte vi det i Sverige. Vi har ju haft, vi vet ju inte ens vem som har rätt att stanna här och inte. Vi har också byggt upp skuggsamhällen som har blivit beroende av en alldaglig, en liksom vardagsekonomi i form av restaurang och städ och allting. Tänk om det nu bara stannar upp. Vad blir konsekvenserna av det? Så nu sitter vi med konsekvenserna. Nu kommer vi snart känna av konsekvenserna av ett väldigt dåligt ledarskap där man har släppt så många kontrollpunkter fria. Ja. Så och du pratar om liberalismen. Jo, men det är ju hela tiden en avvägning. För den har ju såklart, när det gäller handeln, världshandeln och annat, så har ju det tjänat oss väl. Och sen så, det här förväntar jag mig också en diskussion som kommer komma som jag tycker man borde ha framöver. Jag tänker på alla de företag som kanske kommer behövas liksom stänga ner eller pausa produktionen nu för att man har outsourcat komponenttillverkning till Kina och inte kör lagerhållning. Alltså det är en medveten strategi för att liksom tjäna mer pengar. Om man nu då inte kan tjäna pengar utan kanske till och med står vid ruinens brant helt plötsligt om det här fortsätter ett worst case scenario, är det då svenska skattebetalares skyldighet att gå in och täcka upp för det här? För det har ju varit medvetna beslut.
Ja, precis.
Det tycker jag man också borde ha en diskussion kring. Är det då givet att det som var vinstintresset för företagen liksom har varit nu under ganska många år, helt plötsligt då när den strategin inte håller, är det då svenska skattebetalares skyldighet att gå in och täcka upp för det här?
Väldigt bra frågeställning. Väldigt bra frågeställning. Som sista fråga då, Stefan Löfven, vår statsminister, han höll ett tal till nationen igår på SVT. Och jag tycker, alltså min bedömning av Löfven är att han är väldigt dålig på det här som du efterlyste nyss. Alltså att kunna se problem på förhand och agera liksom innan det sker. Men däremot är han ju oftast, inte alltid, men oftast okej när han verkligen inser. Det tar tag innan poletten trillar ner, men när han gör det så kan han ändå agera. Och jag tyckte att talet igår, alltså det var ett här och nu-tal, nu måste vi sköta oss och göra det bästa av situationen. Men, och det tyckte jag var okej. Men vad tyckte du?
Ja, jag vet inte. Nej, jag tycker hela socialdemokratin, jag tycker svenska politiska ledarskapet tillsammans inte har kunnat hålla blicken framåt och göra syssla med rätt saker. Det har jag tyckt under väldigt lång tid. Det är också därför jag klivit in i politiken och faktiskt valt Sverigedemokraterna som har stått och varnat för väldigt mycket, ganska många år nu. Sett det här komma helt enkelt. Så jag tycker det är ett ledarskap under all kritik. Ja, han höll väl ett helt okej tal igår. Han sa egentligen ingenting. Han sa avvakta, det kan komma fler besked, nu ska vi hjälpas åt och sådär, nu håller vi ihop, och det kan jag ju verkligen hålla med om. Så tycker jag att det är lite fascinerande att nu är det svenska flaggor på kavajslaget och i bakgrunden, och han pratade om oss som ett folk igår, och det är också någonting som vi har blivit otroligt kritiserade för att använda termen att vi faktiskt är ett folk, vi är en nation, vi tycker nationalism är bra och så vidare. Nu plötsligt så är alla nationalister. Mm. Det tycker jag är väldigt fascinerande, för att vår tanke med nationalism har ju hela tiden varit att vi måste ju ha någonting att enas kring. Det behöver inte vara exkluderande och absolut ingen imperialistisk nationalism, utan det handlar ju om att se till de medborgare och till oss varandra, till oss själva och vi som samhälle, vad håller oss samman egentligen. Och det är ju sådana saker som liksom stärker oss i kristider. Det finns ju en anledning att man vill hjälpa sin granne och så vidare. Så att jag hoppas att det blir, och tror att det blir, en tillnyktring av hela det här begreppet helt enkelt framöver. Sen kan jag ju tycka är lite fascinerande att nu prata om solidaritet och sammanhållning när man i så ganska många år nu har försökt frysa ut en ganska stor andel av befolkningen på grund av fel värdegrund, när det är precis de här sakerna vi faktiskt har pratat om. Det är ju lite komiskt om man lyfter blicken. Men nu är det inte tid för gräl. Det håller jag med om. Nu hjälps vi åt. Där kan vi chatta mer om efteråt. Men det är ändå en reflektion.
Allra sist då, gör du någonting själv för att på något sätt undvika smittspridning och sånt där? För ni är ju inte i EU nu, nere i Bryssel antar jag. Nu är de flesta hemma i sina hemländer och liksom håller sig undan antar jag.
Ja, parlamentet är helt stängt. Undantag nu på torsdag, det ska ske en röstning. Då får de som befinner sig i Bryssel gå in i parlamentet och rösta. Övriga ledamöter eller parlamentariker sitter hemifrån och gör det elektroniskt. Så jag har hållit mig i karantän nu några veckor, familjen också. Och sen har jag faktiskt anmält mig nu. Det har skapats en lokal grupp här i Vällinge kommun som jag bor i. Som handlar om att man kan ställa upp och hjälpa till och handla till äldre och riskgrupper och så vidare. Och ställa upp med olika tjänster. Så där har jag anmält mig nu eftersom jag kommer att sitta hemifrån och jobba. Så att jag hoppas kunna göra en insats. Och vi har varit helt symptomfria ganska länge nu allihopa. Så att jag tror inte jag innebär någon risk. Utan jag tänker verkligen försöka hjälpa till där det behövs.
Just det. Okej, men jättebra. Tack så mycket, Jessica.
Tack själv.
Det var avsnitt 1058 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa podcast med fokus på USA, Storbritannien och den anglosaxiska världen. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, vi hörs snart igen. Tills dess, se till att hörsamma maningarna om försiktighet för att coronaviruset inte ska spridas. Allt gott. Thank you.